Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Drivet, där vi intervjuar framgångsrika kvinnor för att inspirera dig att satsa på något du brinner för och kanske hjälpa dig att hitta det där drivet. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och podden den hittar du på Acast, iTunes och vår hemsida www.drivetpodcast.se. Idag så pratar vi med Fredrika Klarén som är hållbarhetschef på Kappahl. Modebranschen den sägs vara världens andra mest förorenande och Kappahl de har länge legat i framkant när det gäller hållbarhet. Fredrika, hon är utbildad på Chalmers och jobbade tidigare även med hållbarhet på IKEA. Men idag är hon alltså hållbarhetschef på Kappahl och ser till att bolaget minskar sin miljöpåverkan både under produktion och efter att varorna har gått ut i butik. Bland annat så var hon med och startade en omtalad klädinsamling på Kappahl där de återvinner dina gamla kläder åt dig samtidigt som du får värdekuponger att handla för.
För det är ju så här att vi sätter ju hela tiden upp de här skygglapparna när det gäller hållbarhet. Vi tar av dem ibland när vi ser någon film som drabbar oss eller det händer en katastrof som drabbar oss. Men så är vi där och sätter upp dem igen. Och för mig så är det väldigt viktigt att se till så att vi har skygglapparna av oss. Och att jag kan förmå människor att ta bort dem och se det viktiga.
Vi har pratat om hållbarhet tidigare tillsammans med Karin Söderlind som är grundare och vd av Dagmar. Men för att djupdyka in i det här lite mer så har vi kontaktat då Fredrika som är hållbarhetschef på Kappahl. För att det är viktigt med hållbarheten inom mode, men någonting som man kanske inte pratar om lika mycket som man borde.
Och egentligen var det ingen av oss som kände till hur viktig den här frågan var. Men Fredrika berättade ju då i intervjun att modebranschen är faktiskt den andra mest förorenande branschen i världen efter olja. Så det är ju enormt viktigt vad man gör av sina kläder och även hur man tillverkar dem. Och det är det här som Fredrika då är expert på. Och hållbarhet kan ju vara ett sånt där ämne som kan kännas lite tungt att prata om. Att det känns som att det inte gör någon skillnad, att det bara blir värre. Men Fredrika, hon är väldigt positiv och hon vill verkligen ge lösningen till kunden och hjälpa folk att göra rätt. Och bland annat då så har ju Kappahl startat en klädinsamling där man kan lämna in kläder och få presentkuponger tillbaka. Och hon säger också att det kommer synas om några år det vi gör nu, även om det inte syns idag. Så här kommer intervjun med Fredrika Klarén. Ja, men välkommen hit Fredrika.
Tack.
Vi kommer vilja prata både om din bakgrund och om hållbarhet. Och så. Men vi tänkte att vi kanske kan börja med att du är alltså hållbarhetschef på Kappahl. Ja. Vad innebär det? Vad är dina arbetsuppgifter?
Min främsta arbetsuppgift skulle jag säga är att se till så att vi hela tiden skapar värde för vår kund genom att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor. Men också att se till så att vi har kompetens på plats att ta hand om alla de här frågorna. Att vi har en strategi som är proaktiv för, som är representativ för utmaningarna vi står inför. Och att hela tiden göra omvärldsanalysen är otroligt viktigt för mig också. Att jag är den som ser till så att vi tar in all kunskap som finns och all ny kunskap som kommer. Från olika intressenter, från leverantörer, kunder, media, forskare. Att jag verkligen tar in den kunskapen till Kappahl och gör någonting med den.
Men ditt intresse från början gällande hållbarhet, var kommer det ifrån?
Det har funnits med länge, men kanske inte så uttalat. Jag kommer från en liten ö i Göteborgs södra skärgård där värderingar har varit väldigt starka. Det är ett litet samhälle där man vill hjälpa andra. Och man har den här, även om det är en liten ö, så hade man verkligen det globala perspektivet. Vi satt och rullade bandage till barnen i Afrika för att skicka ner. Vi samlade in kläder. Och någonstans där så väcktes ju intresset för samhällsfrågor såklart. Och sen så ville jag bli... Jag var också väldigt intresserad av miljöfrågor. Jag ville gärna jobba på havet, som min familj har gjort i många, många år. Och tänkte väl att jag skulle bli oceanograf. Men sen jag sökte in till oceanograflinjen så lade jag även in...
Men vänta, vad är det för någonting?
Ja, men det är när man forskar om havet.
Ja.
Så att det är... Tänk Jacques Cousteau. Men inte bara forska om djuren i havet, utan om fysiken kring havet. Och väldigt mycket kopplas ju idag till miljöfrågorna i oceanografi. Men sen så fick jag samtidigt upp ögonen för Chalmers. Och insåg att man kunde läsa väldigt mycket intressanta miljökurser där. Och det kändes faktiskt mer rätt i magen till slut. Och där tog det fart, kan man väl lugnt säga, mitt hållbarhetsintresse. Det gick ifrån en nyfikenhet och ett intresse till en sann passion. Jag hade liksom ständiga aha-upplevelser och knytnävslag i magen av allting jag fick lära mig. Som bara spädde på det här och gjorde att mitt intresse gick över i någonting som jag kände att jag var tvungen att syssla med. Som var otroligt meningsfullt för mig.
Men då var det ju bra att du fortfarande liksom, att du blev driven. För jag vet också många som har läst sådana saker. Och så blir man nästan så här desillusionerad. Att så här, fan, det går verkligen åt fel håll med miljön och med allting. Men kände du ändå så här att jag kommer kunna påverka. Jag kan göra någonting.
Ja, alltså det som är så fantastiskt med den utbildningen jag läste. Inte bara det att man fick tillgång till liksom, den senaste kunskapen och fantastiska forskare som lärde oss och liksom studenter som alla ville mycket och vi satt och samarbetade och gjorde grupparbeten och det var väldigt, väldigt kul. Men framförallt på Chalmers så fick vi ju fokusera på lösningar. Vi problematiserade mycket. Vi satt och liksom tittade på problem ur samhällsperspektivet, ur olika vinklar. Hur hänger det här ihop? Var ska man fokusera? Men man gick väldigt snabbt in i lösningen och det tror jag var väldigt viktigt för mig. För att inse att jag kan faktiskt göra någonting åt det här. Och sen, nej men jag är sån som person också. Jag försöker inte grotta ner mig i det negativa utan försöka se det positiva på allt faktiskt i livet. Kan jag i alla fall försöka.
Ja, men det är väl det enda man kan göra.
Men det här just att så här, kunna påverka, kommer det från din familj eller har alla varit intresserade av just miljöfrågor? Och...
Nej, inte så uttalat kring miljöfrågor. Min far är ju sjökapten, pensionerad sjökapten och jobbar på oljetankers och med oljeindustrin i många år. Så det är ju en väldigt intressant koppling jag har här. Nej, men han har alltid uppmuntrat mig att tänka själv. Och skapa en egen bild av saker och ting. Så trots att jag inte kanske har det här arvet av att ha lärt mig om miljöfrågan kring köksbordet. Så har han hela tiden pushat på mig att lära mig mer om världen. Och hur saker och ting ser ut. Och har man ögonen öppna mot omvärlden så blir hållbarhetsfrågorna ganska snabbt. Ställs man ganska snabbt inför hållbarhetsfrågorna. Så att jag tror inte att man behöver ha någon bakgrund för att ta sig an hållbarhetsfrågan. Man behöver inte ha någon liksom som känner att man har växt upp i det. Utan det här är någonting för alla. Det här är någonting som alla behöver ta ställning till. Som handlar om oss som privatpersoner egentligen.
Jag kan tycka i Sverige att man inte är så uppmärksammad på det. I alla fall inte om jag kollar på de jag känner och min familj och sådär. Och egentligen i din familj är det ju mer att man tänker på den här grejen. Men när jag flyttade till USA då blev det mer uppenbart. Just vi säger såhär med kläder till exempel. Hemma i Sverige så slängde jag ganska mycket kläder. Gav bort och sådär. För att jag visste inte vad jag skulle. Det är klart att man kan lämna in kläder. Men det blev ändå inte så. Men när jag kom till USA så ser man att det är så många som inte har pengar. Mm. Så då blir man så här, jag kan inte slänga, jag måste ju bort det här, jag måste lämna in det. Eller så, sen fanns det ju också olika, vad heter det, där man lämnar in gamla kläder. Second hand butiker. Där man kunde lämna in sina kläder och så kunde man få nya istället, alltså köpa nya. Ja. Det finns ju inte så mycket här i Sverige. Det är Beyond Retro eller vad det heter på. Mm. Det finns väl några butiker. Men
vi, alltså, vi har ju en lång tradition av att hjälporganisationer finns på plats i Sverige. Och att man ser till att lämna in sina textiler. Jag tror att vi som svenskar ändå, om du kanske kände att det var ännu starkare i USA. Att vi som svenskar känner att vi gör rätt med våra kläder. Att vi är många som donerar vidare dem. Men det intressanta är ju att det syns inte riktigt i soporna. Mm. Vi ser att om man konsumerar ungefär 12,5 kilo textilier varje år per svensk. Så slänger du 8 kilo varje år också i dina hushållssopor till förbränning. Ungefär 3 kilo donerar man vidare till välgörande ändamål. Till olika second hand affärer och så vidare. Och det budskapet vi har fått ifrån forskarna när det gäller det här, det är att vi behöver bli fler som samlar in. För att öka medvetandet och se till så att man som konsument verkligen gör det här rätta. Och bara får upp ögonen också för att vi agerar fel.
Men hur ska man få folk då att tänka till extra?
Men jag tror att, än en gång, servera lösningen. Genom att... Vi kan ju tala lite om vår textilinsamling, ta det som exempel. Textilinsamling i butiker i Sverige var inte något som efterfrågades starkt av våra kunder faktiskt. Jag tror ju att kunder, som jag sa tidigare, har haft uppfattningen om att man tar tillvara på kläderna på ett bra sätt och man liksom donerar det vidare. Mm. Men samtidigt så såg vi ju att det fanns en diskrepans då i siffrorna. Det som blev väldigt tydligt för oss var att för att medvetandegöra kunden om det här så behöver vi börja samla in. Vi behöver erbjuda dem lösningen. Vi behöver bli fler. Vi behöver bygga den här infrastrukturen av massa insamlingsställen i likhet med miljöstationerna ute i samhället. Och då hoppar vi liksom över det här steget att vi börjar prata om problemet egentligen. Utan samtidigt som vi pratar om problemet så säger vi, och här är lösningen. Mm. Och då aktiverar man konsumenten, upplever vi väldigt starkt. Vi får otroligt bra gensvar.
För den kampanjen som jag förstod, som jag läst om, är att man kunde komma in med gamla kläder till Kappahl och sen kunde man få handla då för de pengarna, eller hur var det?
Ja, men det är en stående,
det är så.
Ja, service till kunden. Så det är ingen kampanj bara, utan du kan komma in med en påse med kläder eller fler om du vill det. Så tar vi emot det, vi ser till så att det sorteras upp och att det som kan återanvänds och det som behöver göras någonting med materialåtervinns. Och sen så får du en kupong som tack för hjälpen för varje påse som du lämnar in. Och den kan du använda om du vill eller inte. Det är en rabattcheck på 50 kronor på ett köp över 300. Och det är såklart liksom den här klappen på axeln, alltså vi pratade väldigt mycket om hur vi skulle göra det här när vi satt med det här projektet. Och det blev väldigt tydligt för oss att det här var en av de viktigaste grundstenarna i hela det här projektet. Att vi hade någon slags incitament till kunden, någon slags liksom, något kvitto på att det här som du lämnar in nu har ett stort värde för oss. Mm. Vi kommer ta väl om hand om det och det här får du för det.
Men hur tänker man då om man så här, för mig, för hållbarhet handlar ju också om att man ska minska kanske de där 12 kilorna. Mm. Måste man köpa nya kläder hela tiden? Mm. Men hur fungerar det för er? För ni måste ju sälja kläder. Mm. Men samtidigt för dig som liksom expert på hållbarhet så måste ju du också tänka lite att så här, men måste man köpa så här mycket nytt?
Mm. Ja, men vi vill ju uppmuntra till smart konsumtion, till en mer hållbar konsumtion. Det är ju den vägen dit vi ska gå för att det här ska gå ihop. Och vi vet att vi kan bidra med så mycket. Dels så kan vi ju se till att verkligen designa hållbara plagg. Mm. Bara det kommer göra en otroligt stor nytta när vi verkligen får till det. När modebranschen i stort går ut och minskar den miljöpåverkan som har skett under tillverkningsprocessen till exempel av ett plagg. Men också verkligen pålysa det här att köp rätt saker för dig. Ta väl hand om det, älska det, utnyttja det väl, och när du väl vill göra det av med det så finns det många olika lösningar. Du kan gå till en second hand affär, du kan liksom ge det vidare till dina syskon, eller du kan komma in med det till oss.
Men så du jobbar även med liksom den hållbarheten i produktionen?
Mm.
Att du hjälper till att ta fram, liksom, hur jobbar ni med det? Att så här, ta fram hållbara plagg och material och så?
Ja, men det är en jätteintressant fråga. Kappahl har en väldigt god historia här, och det var någonting som gjorde att jag verkligen fick upp ögonen för Kappahl. Man har jobbat i decennier egentligen med att köpa in hållbara material. Mycket ekologiskt, men också så är vi med och utvecklar mer hållbar bomull tillsammans med branschen i stort, vilket ju utvecklas på ett väldigt fint sätt. Så att materialdelen, där har vi jobbat på länge, men kommer också verkligen fortsätta att utmana oss själva där för att bli bättre. Det står ju för en väldigt stor del av en produkts miljöpåverkan, bara materialet som man väljer. Men sen så finns ju allt annat som en designer kan göra för att plagget ska bli mer hållbart. Man kan ju verkligen se till så att man utnyttjar materialet, man utnyttjar spill till exempel. Man jobbar med olika kvaliteter beroende på hur länge det är plagget ska hålla. Ofta så vill vi ju att ett plagg ska hålla så länge som möjligt då, för att få en ett långt liv och användas av många och verkligen gå i de här cirklarna som vi vill få till. Men sen kan det också finnas motiv för att göra ett plagg se till så att ett plagg har så liten påverkan som möjligt utifrån att det ska ha en kort livslängd.
Mm.
Och det som kan vi ju påverka i designen.
För det kanske är just med kläder och sådär. Modekläder kommer ju och går hela tiden.
Mm.
Och därför köper jag ofta billigare kläder som kan se modekläder. För då kan jag slänga dem sen när det kommer nytt mode. Så man kan liksom på de här billigare kedjorna. Men sen kan man ju också köpa då såna här dyra kläder, bra märke.
Mm.
Som kan hålla i flera år.
Mm.
Och då har man ju verkligen tjänat igen. Om man har köpt en klänning som jag kan ha i 5 år.
Mm.
Och den är fortfarande bra kvalitet. Då har det ju liksom, i längden är det ju bättre. Och den också i sin sanning kan jag ju sälja vidare för att det är ett märkesplagg.
Ja, bara den inte blir hängande i garderoben.
Nej, precis.
Det är en grej. Vi måste ju ställa om konsumtionen. Dels till att köpa saker som vi vet kommer kunna tåla. Att den kommer hålla länge.
Mm.
Och den kommer ha ett klassiskt snitt som kommer göra att vi vill bära den år efter år. Men faktiskt också att använda det vi har. Utnyttja potentialen i vår garderob så att vi inte behöver springa ut och ersätta det vi redan har hela tiden.
För det är ju oftast problemet att man har så jäkla mycket kläder i garderoben. Och så ska man upp på morgonen och så ska man stå på sig kläder. Och man känner att man inte har någonting på sig. Och därav så ska man på middag sen, senare på fredag, så känner man, men jag har ju ingenting i garderoben. Nej. Och då går jag och köper nytt.
Nej.
Och då går jag till en butik och bara tar en klänning eller ett par jeans. Eller bara för att jag ska känna mig liksom fin. Och sen så 3 veckor senare så bara, då är inte det fint längre. Och så gör man samma igen.
Nej, men det är så otroligt viktigt att vi försöker vara medvetna när vi står där i butiken. Att vi shoppar någonting som vi vet känns som mig. Det här är någonting som jag gillar. Jag kan stå för något som är klassiskt för mig. Och sen se till att använda det aktivt. Verkligen försöka ställa om i tanken. För vi är så inkörda i det här spåret som du säger. Och för mig på Kappahl så känner jag att vi verkligen kan bidra med någonting där. Vi har produkter som vi vet kan hålla länge. Till exempel den här svarta skjortan som jag har på mig idag, vet ju jag kommer vara en klassiker för mig. Jag kommer ju kunna ha den hur länge som helst. Bara jag vårdar den rätt. Se till att tvätta rätt. Inte slita ut den. Och det här kan vi verkligen förmedla för våra kunder i det här. Hur de kan bli mer smartare konsumenter genom de produkterna som vi erbjuder.
Jo, för vi läste att 38% av Kappahls kläder nu är hållbarhetsmärkta.
Precis.
Och vem gör den märkningen? Och vad krävs för att ett plagg ska få den?
Nej, men när det gäller hållbarhetsmärkningen så krävs det att det här materialet är mer hållbart. Det kan vara ekologisk bomull, det kan vara återvunnen polyester. På något sätt så har det en väldigt så anses det vara mer hållbart. Och då använder vi olika krav och standarder för det, såklart. Sen så kan det också vara testat för kemikalier. Så att vi ser att det inte finns otillåtna kemikalier i det här plagget. Då får det vara hållbarhetsmärkt på kappal.
Mm. Och var tillverkas alla kläder? Och har du varit där också på de olika fabrikerna?
Tyvärr har jag inte hunnit ut till alla ännu. Men jag ser verkligen fram emot det. Vi producerar i Kina, Bangladesh, Indien, Turkiet främst. Och jag var i Bangladesh för ett år sedan. Planerar en resa till Kina nu i höst. Vi har ju produktionskontor, vi har egna anställda ute i alla de här länderna. Som känns jätteviktigt för mig att få åka och hälsa på och få hänga med.
Är det mycket svenskar som jobbar på de kontoren eller är det absolut inte någon?
Nej, det är majoriteten från landet skulle jag säga. Mm. Det är väldigt få svenskar som jobbar där. Vår compliance-chef, han som har hand om våra inspektioner i svensk. Men för honom är det väldigt viktigt att de som är ute och har den här dialogen, det här samarbetet med leverantörerna, att de förstår kulturen, att de har en förståelse för leverantörerna och var de kommer ifrån och hur man bäst samarbetar med dem. Och därför väljer vi att rekrytera ifrån landet.
Men jobbar du även med liksom arbetsvillkor på fabriker och sådana saker? Eller är det de lokala kontoren mest som...
Det sköts ju väldigt mycket utifrån våra lokala kontor. Det är de som har ansvaret för att se till så att vi har det här täta samarbetet med leverantören. Och följa upp hur man jobbar med arbetsvillkor, säkerhet, hälsa, utbildning, miljöfrågor. Allt det ligger på våra olika landskontors ansvar. Men jag ska ju vara där och stötta dem i den frågan. Se till så att vi jobbar i rätt riktning helt enkelt.
Det måste ju gå lite hand i hand också, tänker jag. Alltså, ju mindre kemikalier och så man använder, alltså ju mer miljöriktigt det är, det måste ju också underlätta för de anställda.
Ja, men så är det absolut. Det är ju en av de viktigaste frågorna framöver här. Miljöfrågorna i produktion. Tittar man på hur konsumtionen drabbar miljön, den svenska konsumtionen drabbar miljön, så leder det ju inte till särskilt mycket klimatutsläpp eller kemikalieutsläpp här i Sverige, utan den är ju allokerad till produktionsländerna. Så det är ju verkligen uppström som alla den här stora miljöpåverkan sker. Så det är en oerhört viktig fråga, men där vi ser att där kan vi verkligen göra någonting. Vi kommer kunna göra någonting stort där framöver. Bara vi
för
fortsätter.
Du har inte varit så länge på Kappahl, eller hur?
Jag har varit i 2 år på Kappahl.
Hur gick det till när du fick det jobbet? Var det något som du sökte? Att de sökte efter en hållbarhetschef? Eller?
Ja, men jag såg annonsen och blev väldigt nyfiken. Så enkelt var det. Mode har alltid varit ett personligt intresse för mig. Och jag hade ju fått upp ögonen för hur textilbranschen påverkar hållbarhetsfrågan egentligen. Det är världens andra mest förorenande bransch efter olja, brukar det sägas. Står inför otroliga utmaningar. Så när den här annonsen kom upp så var det en jättespännande utmaning som jag blev jättenyfiken på. När jag sen fick lära mig mer om Kappahl och fick träffa alla sköna människor som jobbar på Kappahl, så var jag såld, kan man väl inte säga.
Men kan man tänka på det här också, säga att man vill starta eget liksom, inom mode och design? Behöver man tänka på det här då? Hur gör man det liksom, när man är kanske ganska liten produktion och så?
Mm. Ja, men det är en jättebra fråga. Vi har ju många mindre aktörer. Men som också behöver jobba aktivt med hållbarhetsfrågor. Och det kan vara mindre aktörer som också har produktion i länder som ligger långt bort och så vidare. Och det kan ju vara jättesvårt för dem att få resurser att verkligen jobba aktivt med frågan. Så jag skulle ju säga där att skapa samarbeten. Hitta nätverk för att komma vidare i de här frågorna. Och för att jobba strukturerat med det. Och det ser jag verkligen att det finns på plats väldigt många intressanta samarbeten och nätverk. Som gör det möjligt för mindre aktörer att också ta ansvar.
Jag tänkte att vi skulle byta lite spår och prata lite mer om dig. Eftersom du har fått den här chefsrollen och du har kommit väldigt långt. Vad är det som har gjort att du är hållbarhetschef på Kappahl idag?
Jag tror att jag har en passion som går igenom. och att den har hjälpt mig att verkligen få folk att förstå att jag kan.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Kan göra det här, och det är någonting som jag kommer driva. Men sen så har jag har ju verkligen haft förmånen att träffa människor som jag har kunnat samarbeta väldigt bra med och som har gjort till att det ena leder till det andra på ett väldigt naturligt sätt i min karriär. Så att det har varit ett flyt, ett flow liksom i min karriär som har varit väldigt skönt.
Vad är dina styrkor?
Oh, mina styrkor.
Och dina svagheter. Nej, jag skojar.
Ja. Lyssna mer, prata mindre skulle jag säga är en svaghet.
Kolla, du har direkt koll på svagheten.
Ja, absolut. Ah. En styrka är att jag är nyfiken när det gäller hållbarhet. Jag vill lära mig mer. Så är det. Det är en jättestark drivkraft för mig att jobba med hållbarhetsfrågor. Det är att jag är väldigt, väldigt vetgirig. Och det har varit en styrka för mig i många lägen. Också att jag kan entusiasmera, att jag kan engagera.
Mm. Det måste ju vara väldigt viktigt.
Ja, det är otroligt viktigt att få med sig människor och förstå hur man ska lägga upp saker och ting för att det ska gå igenom. För det är ju så här att vi sätter ju hela tiden upp de här skygglapparna när det gäller hållbarhet. Vi tar av dem ibland när vi ser någon film som drabbar oss eller det händer en katastrof som drabbar oss. Mm. Men så är vi där och sätter upp dem igen. Och för mig så är det väldigt viktigt att se till så att vi har skygglapparna av oss och att jag kan förmå människor att ta bort dem och se det viktiga.
Pratar du mycket om det här privat också? Alltså blir det så att du diskuterar det här med hållbarhet mycket även när du träffar vänner och familj och så?
Men jag tror att vi allihopa blir fler och fler som pratar hållbarhet kring köksborden. Och det kan vara så att jag inte tar upp frågan, men att man i min närvaro kanske ställer frågan. Och det tycker jag kan vara väldigt intressant och kan leda till många intressanta diskussioner.
Men vad säger de flesta då?
Men man vill ju veta hur man ska göra. Tips och råd. Och hur ligger det verkligen till? Man är intresserad av det som är nära en själv, men faktiskt också det som ligger längre bort. Hur ser det ut i produktionsländerna? Barnarbete, hur går det med det? Och så vidare. Så att det är ju såklart både liksom de närliggande tipsen, men också man finns en nyfikenhet kring hur det ser ut i de stora frågorna också.
Men om man känner sig mer bekväm kanske med någon som man känner lite, för det kan ju också vara en sån där sak som man borde känna att man borde känna till eller borde ha mer koll på, tror jag. Mm.
Ja, men ja, där känner jag en väldigt stor ödmjukhet kring liksom vad man har för utbildning och kunskap i samhället idag för oss som privatpersoner. Jag känner verkligen att vi inte på något sätt hemma där. Och det är helt okej liksom, att vi kanske känner oss som att vi inte är insatta nog i ämnet. För vi har faktiskt inte så mycket information att gå på.
För man blir, när man blir insatt, det är då man blir engagerad. Och oftast är ju de flesta i sina bubblor. Man går till sitt jobb, man har barn och tar hand om allt det där. Så att det blir liksom lägst prioritet. Men så fort man får mer information och det kommer ut såna saker. Bara att ni gör det här på Kappahl, att man kan lämna in sina kläder, gör ju att man tänker till, okej, vi behöver verkligen tänka på det här.
Absolut.
Annars så bara försvinner det ju.
Absolut, och att du ser värdet i det. Mm. Alltså du måste ju se nyttan i det. Så att vi som försöker lägga fram olika hållbarhetssaker, vi måste ju hela tiden berätta, men vad är det, vad kommer det göra för dig? Mm. Vad kommer det bidra med för positivt för dig och för planeten? Så det är otroligt viktigt. Och man är kunskapstörstig, upplever jag som konsument. Man tar till sig de här tipsen och råden väldigt, väldigt väl. Vår butikspersonal får väldigt bra feedback när det gäller till exempel textilinsamlingen från våra kunder. Man är otroligt mottaglig för det. Och det är ju det som gör att jag verkligen känner den här framtidstron när det gäller hållbarhetsfrågor. Att jag ser hur, även om vi är bristande i kunskap och vi inte agerar på rätt sätt idag, så det här motståndet till att tänka hållbart börjar verkligen försvinna. Alltså man är mogen att ta sig an den här frågan på ett privat plan nu.
Vad är de största utmaningarna för dig i ditt yrke? Liksom, och just för dig?
Ja, men de största utmaningarna är ju ändå, även om jag känner att människor är mer mottagliga till hållbarhetsinformation, så är det fortfarande en jättestor utmaning att hitta sätten som gör att man blir engagerad i vissa frågor. Det är ju någonting som är otroligt komplext och svårt att göra, och någonting som verkligen utmanar mig dagligen. Men liksom som ledare så är det otroligt utmanande för mig också att verkligen se till så att jag kanske inte gör allting själv. Att jag ska se till att andra människor som faktiskt kan mer än vad jag kan få driva saker och göra det mycket bättre än vad jag skulle ha gjort. Det är en ständig utmaning för mig själv att verkligen delegera och släppa saker vidare.
Det är väl en klassisk sån när man liksom, det är ändå de första 2 åren bara, alltså så här, det tar lite tid.
Det är det, definitivt. Och för mig, jag känner mig fortfarande väldigt ung i mitt yrke. Jag har jobbat 8 år med hållbarhetsfrågor, men jag känner på intet sätt att jag är färdiglärd överhuvudtaget.
Men var du på IKEA i 6 år? Eller hade du någonting annat emellan?
Nej, men jag var i 5 år på IKEA ganska exakt, och nu har jag varit i, ja men det är snart 3 år.
Okay.
Faktiskt i november så är det 3 år.
Okay.
På Kappahl.
Och har du haft någon mentor eller förebild på vägen?
Min absolut starkaste förebild är min pappa. Jag har såklart många som inspireras av. Bara när man lyssnar på sommarpratarna så känner man ju att man genast fick en ny förebild. Väldigt många av dem. Men jag återkommer alltid till min pappa. Han är fantastisk. Han är generös, viljestark och ser liksom inga hinder överhuvudtaget. Och han blev rullstolsburen när jag var 8 år. Och samtidigt singelpappa till 2 barn. Men ingenting har någonsin fattats åt. Nu i efterhand inser jag vilken otrolig prestation det var av honom. När jag själv har blivit förälder och jag faktiskt har en man som jag kan dela det ansvaret med. Så inser jag hur otroligt stark han har varit. Och det inspirerar mig. Det är min starkaste förebild verkligen. Och nu också när jag ser hur han går igenom det som det innebär att vara rullstolsburen och bli äldre med den styrkan och målsättningen att leva liksom ett gott liv. Det är väldigt, väldigt inspirerande. Sen när det gäller mentorer så har jag ju det lömska sättet att jag utser en mentor som inte riktigt vet om att han är det. Jag har aldrig haft en formell mentor, men jag försöker verkligen att identifiera de personerna som jag tror att om jag observerar henne och ställer rätt frågor så kommer jag få lära mig väldigt mycket. Och jag sa henne nu för att det har faktiskt det är det det har handlat om. Men jag slutar inga, stänger inga dörrar för män.
Men vem är det som du tänker på?
Men jag har haft, på Ikea hade jag en Eva och på Kappahl har jag en Eva. Alltid har jag ju de här. Det är inte bra. Men,
det är väl jättefint?
Ja, och det är liksom båda två otroligt erfarna och duktiga inom sitt område. Och har liksom kunnat... kunnat ge mig otroligt mycket kunskap helt enkelt och mycket
verktyg. Vad är det du gillar hos de två?
Olika saker såklart. Men just det här sättet att verkligen nå resultat. Att fortsätta hela tiden vara nyfiken och ta in ny kunskap. Att förhålla sig till kollegor på ett schysst och bra sätt. Det tycker jag har varit inspirerande när det gäller båda. Men det finns fler exempel såklart. Jag är väldigt för att man ska utse en inofficiell mentor som man försöker att verkligen observera. Men också ha en dialog med. Det är inte bara det att ställer du rätt frågor till den typen av person så får du ofta väldigt bra feedback på hur du själv agerar.
För det känns också som att du pratar mycket inför folk också i ditt jobb.
Ja.
Har du övat mycket på det? Har det varit naturligt för dig? Eller brukar du bli nervös? Eller hur känner du inför sådana situationer?
Jag känner alltid en nervositet inför sådana situationer. Och det ska man ju göra, eller hur? Det säger ju alla. Att det är nyttigt, så vi ja. Tror det. Jag skulle säga att det är någonting som både är naturligt för mig, men ändå inte. Jag är en extrovert person och har inga problem med att tala i större sammanhang. Men jag har verkligen gjort en resa från att ha känt att jag inte nådde fram till att jag faktiskt idag ofta känner att jag når fram.
Men vad har du gjort då för justeringar? Såklart mer kunskap genom åren. Men jag tänker så här, hur man pratar, hur man för sig. Är det någonting som du har tänkt på?
Men det handlar nog väldigt mycket om att jag har försökt att fokusera på vem det är jag ska prata till. Och verkligen se till så att vi använder rätt tillfällen för att få fram vissa budskap. Så det är både liksom känna den som lyssnar på dig och också välja rätt tillfälle för olika saker som du vill få igenom. Men det är, man bara måste kasta sig ut och öva sig när det gäller det, tror jag. Och det var också någonting som vi fick i vår utbildning, även om jag tyckte att det var väldigt svårt att till exempel presentera olika saker som vi skulle gå igenom på Chalmers, matematiska övningar som man skulle presentera muntligt och sådär. Men det gav väldigt mycket att vi hela tiden utmanades till att göra det. Det gjorde att jag fick liksom ticka i de här strecken som man behöver göra för att bli bra på någonting. Så att fortsätta att bara öva. Ställ inte för höga krav heller på dig själv. Alltså det är så himla lätt att se sig själv utifrån i de sammanhangen. Och klanka ner på sig själv efteråt. Försök att titta framåt stället. Och hela tiden bara kasta sig in i det.
Men om man har de där känslorna, man har gjort, antingen om man är på jobbet och man har gjort det dåligt ifrån sig, tycker man, och så går man och klandrar sig. Hur ska man komma bort ifrån det? För man har ju de där svackorna hela tiden.
Men för mig så dyker jag ner i kunskapen. Alltså det när du förstår att du behöver nå fram till andra för att verkligen få igenom det du vill, så tror jag att man får väldigt mycket energi från det. Så att sätta sig in i nya saker kring det du har presenterat som du kan lyfta fram. Att verkligen gå tillbaka till det som är din drivkraft för att hela tiden tanka energi. Det är nog oerhört viktigt. Sen kan jag också känna att vi behöver verkligen ge varandra stöd i vardagen när det gäller sådana här saker. Tycker du att någon har gjort bra ifrån sig när de har haft en redovisning eller genomfört ett projekt eller vad det nu kan göra, vad det nu kan vara, så säg det. Det är otroligt viktigt att vi hejar på varandra. Och speciellt om man känner att man är liksom ute på linan lite och har gjort någonting som har varit väldigt tufft för en, så är det otroligt viktigt att man får den här klappen på ryggen.
Det blir kanske lite dåliga på ibland att ge varandra beröm, tror jag.
Ja, Det kanske vi är. Men å andra sidan så tycker jag att i min karriär så har jag fått väldigt mycket stöd. Och jag försöker också ge det. Och ge stöd till andra. Det kanske är en föreställning vi har om varandra. Att vi inte ger varandra så mycket stöd. Men jag upplever i alla fall att jag har fått väldigt mycket energi från kollegor och andra viktiga personer när det gäller det.
Det tänkte vi på igår. Vi hade intervjun med Bianca och Tiffany Kronlöf. Mm. Och de är ju två systrar.
Mm.
Och i de här filmerna som de har haft på SVT och de har varit med i olika intervjuer så är de så otroligt kaxiga.
Mm.
Och man tror att de har så otroligt bra självförtroende rakt igenom. Och sen igår när vi intervjuade dem så var det verkligen, de stöttade ju varandra hela tiden. Mm. Och att ibland, de är systrar, en lilla syster och stora syster. Och stora syster har liksom alltid vetat vad hon vill göra, medan den andra systern då, Tiffany, har jobbat då på H&M samtidigt som hon håller på med musiken. Och sen tog det ett tag innan hon släppte liksom helt och satsade.
Mm.
Men att de verkligen så här stöttade varandra och lyfte varandra hela tiden. Och sa att det är så jäkla viktigt att man höjer varandra. För hade vi inte haft varandra så hade vi nog inte varit där vi är idag. För att hela tiden så här... Och man har ju inte alltid den där personen. Speciellt på jobbet och sådär. Och om man inte har en syskon eller en supernära vän... Så gäller det ju nästan hitta den där personen som kan ge den där pappen så att man orkar köra vidare, eller när man är svag sådär.
Verkligen. Och det kan ju handla om att du hänger kvar med kompisarna från plugget till exempel. Att du fortsätter ha kontakt med dem för att kunna hitta stöd i varandras karriär och så vidare. Det är oerhört viktigt att ha någon att verkligen, någon som man verkligen kan lita på när det gäller det här stödet. Vi har ju en... ett träningscenter som vi driver i Dhaka, där vi utbildar ungefär 100 kvinnor varje år i sömnadsteknik, men också kvinnliga rättigheter, hälsa, ekonomi, hushållsfrågor och så vidare, hushållsekonomi och så vidare. Och någonting som är oerhört värdefullt för dem är att de får det här nätverket med sig vidare ut i arbetslivet, för alla kvinnor som utbildats på det här träningscentret kommer vidare ut och får en anställning. Och som kvinna idag i Bangladesh är det oerhört tufft, och att de kan verkligen odla de här viktiga relationerna som man kan ta vidare i sin yrkesroll sen genom det träningscentret har ju varit oerhört positivt.
För jag kan ju se mycket i mitt arbete, jag tror att det är på många andra företag också, att många yngre tjejer får ta väldigt mycket ansvar i början, att de slänger över ganska mycket på de yngre för att de inte har familj och att de ska visa vad de går för.
Mm.
Så att, och de ofta vågar inte säga nej för att man vill visa vad man går för.
Mm.
Så blir man helt sönderstressad och så vågar man inte säga det. Har du känt av det någonting? Den här duktighetssyndromen liksom?
Ja, men det var ju som jag sa tidigare att jag kämpar ju lite med det här att jag inte ska ta på mig för mycket själv. Så det gör jag ju definitivt. Men samtidigt måste jag säga att de arbetsgivarna jag haft har verkligen haft ögonen på det här problemet. Och har jobbat aktivt för att motverka det. Så jag kan känna att det har funnits en stor acceptans kring liksom den här utmaningen med att få livet att gå ihop. Även om man inte har barn. Så har man ju inte, så innebär inte det att du ska få allt jobb.
Om man vill jobba med hållbarhet och miljö, har du några tips för hur man ska tänka och vad man liksom ska passa sig för? Och...
Ja, alltså jag tror det är väldigt viktigt att fokusera på vilket område du vill bidra inom. Vad du bäst kan bidra. Vad din kreativitet ligger. Hållbarhet är ju allt.
Mm.
Vi ska alla jobba med hållbarhet. Det är ju min tes. Alltså, oavsett om du är producent. Eller du jobbar som journalist. Eller designer. Så ska du jobba med hållbarhet. Du ska jobba på ett hållbart sätt. Det är dit vi vill.
Mm.
Så på ett sätt. Så känns det ju verkligen som att det. Det finns hopp för alla de som vill bidra. Men som redan har ett yrke. Att man kan alltid utveckla sig själv. Men är du ung och vill jobba med hållbarhet så skulle jag säga att tänk efter vad du bäst kan bidra inom det här stora området. Är du analytisk? Ska du forska? Är du någon som entusiasmerar och engagerar människor? Ska du leda? Vad kan du lägga ditt fokus på? Och sen så skulle jag ju säga att en utbildning är väldigt viktigt när man har hittat det fokuset, att verkligen djupdyka ner i frågan. För hållbarhetsfrågan är komplexa. Du behöver ha den här viktiga perspektivet som man får under en utbildning, där man angriper saker och ting från alla möjliga olika håll. Och där man också lär sig att samarbeta. Också ett av mina tips är att vara öppen för samarbeta, lära sig samarbeta. För det är också någonting som är A och O för att jobba med hållbarhet. Det krävs att man kommer samman och diskuterar och knådar olika problemställningar och hittar lösningar ihop med andra.
Det känns som att det också hjälper att vara så här positiv som du är. Att man hela tiden liksom fortsätter. För det känns, eller jag vet inte om det bara är som man tror, men om man kollar på mycket så här, men dokumentärer och så om hållbarhet, så blir man ju ganska så här lätt deppig.
Mm.
Och lite uppgiven. Eller jag kan verkligen känna så att först man blir såklart får lite så här kämpaglöd, men det är så lätt att man så här, och då är man ändå säkert en av dem som tänker på det mest.
Ja, men det är ju så det är för väldigt många. Absolut. Och det är så otroligt viktigt att vi förmedlar allt det positiva vi gör nu. Alla företag, alla organisationer som jobbar med hållbarhetsfrågor, som når de här fantastiska resultaten i olika projekt. Det är så viktigt att det kommer ut. Så att man kan få bygga på det här momentumet framåt. Så att man verkligen ser till så att alla är med och tar de här viktiga stegen framåt. Men till exempel de här projekten som vi har för inre produktion, där vi når fantastiska besparingar när det gäller vatten, energi och kemikalier. Jag tror första året under projektet så sparade man in 184 miljoner liter vatten på de enheterna som är med. Det är liksom otroliga mängder. Och det genom att belysa problemet och visa på enkla lösningar som man kan använda som leverantör. Alltså, det har krävts en insats. Men det har ju varit otroligt görbart för oss. Jag tror det är väldigt viktigt att förmedla den känslan av att vi gör saker och ting nu som ger resultat. Och vi kommer kunna skala upp det och kommer nå ännu större resultat kommande år. För då får man det här hoppet som är så viktigt. Att vi har lösningarna. Och det är ju det alla säger egentligen idag, det vi ser när det gäller miljöteknik och så vidare. Vi har hittat lösningar för väldigt mycket. Det handlar bara om att de ska tillämpas fullt ut, att man ska skala upp och så vidare. Så jag slås inte ner, även om det är väldigt mycket katastrofinfo och starka tongångar och så vidare. Som ju faktiskt har grund att stå på, men slås inte ner av det, för det finns lösningar.
Har du andra så här generella karriärtips? Sånt som du kanske önskar att någon hade sagt till dig när du var yngre? Eller?
Men absolut, ja, det som du var inne på förut. Att försöka ha en positiv syn på saker och ting. Och stå för den positiva synen är väldigt viktigt. Även om det är såklart att alltid stå för det man tycker och inte curla andra, för guds skull, det ska man inte göra, eller försöka vara bekväm, men att verkligen vara den här positiva drivkraften, då tror jag att man får väldigt mycket tillbaka och kommer verkligen, man kommer nå resultat på ett väldigt bra sätt, skulle jag tro. Men sen också det här med att välja fokusområden, för mig har det har liksom varit utmaningen för mig själv att fokusera på färre saker för att få tiden att gå ihop. Och jag tror det är viktigt för oss som har en stark driv framåt och som verkligen vill mycket, att vi försöker att fokusera den energin på lite färre saker för att liksom inte helt ätas upp av det.
Känner vi igen det?
Typ allt.
Ja. Och det är så himla svårt. Det är ju fruktansvärt svårt att välja bort saker. Jag skulle till exempel väldigt gärna vilja engagera mig någonting på mitt privatliv i min lokala, i mitt lokala samhälle. Det finns jätteintressanta med barnorganisationer och hjälporganisationer som jag tycker det skulle vara väldigt givande att få komma med i, eller jag skulle ju såklart gärna vilja träna mer och sådär. Och jag skulle självklart vilja djupdyka ner i alla de här hållbarhetsfrågorna som vi har. Men samtidigt så har vi ju experter som, på plats som ska kunna det, och jag får liksom inte, jag har inte all tid i världen. Så det är väldigt viktigt att välja bort och fokusera din energi på där du bäst kan påverka. Och att kontinuerligt påminna sig själv om det.
Jättebra. Bra avslutande tips tycker jag.
Mm. Bra.
Mm. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack själva, det var jättekul att få träffa er.
Det här var en intervju med Fredrika Klarén som är hållbarhetschef på Kappahl. Om du vill veta mer om Kappahls hållbarhetsarbete så kan du göra det på deras hemsida. Och glöm inte heller att lämna dina kläder på Kappahl nästa gång du rensat garderoben. Vi hörs snart.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.